Det här är P1, Sveriges Radio.
Spår av knark på politikers toaletter. Men hur rent mjöl i påsen finns på journalisternas dass?
Får jag låna toaletten?
Om du behöver upp toaletten får du låna toaletten, absolut.
På hittade påverkansoperationer djupt ner i avloppssystemen.
Det känns nästan som en påverkansoperation från Sveriges Radios håll. Det kanske inte är en påverkansoperation, men herregud, det känns som en.
Och som P4-nyheter som tangerar till att bli radioteater.
Sundsvalls sjukhus söker en bajsdonator.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Så här på midsommardagen, då vi väl alla är lite luddiga, så sänder vi en repris med tre reportage från våren som varit. Och vi ska börja i januari, för då publicerade Aftonbladet ett reportage som fick riksdagspolitikerna att skruva på sig, rejält obekväma. Det var en granskning som visar att det finns spår av kokain på toaletter i 4 av 8 partikanslier i riksdagen.
Jag vet inte vem som har använt det där.
Det är väldigt, väldigt allvarligt.
Men vi kommer prata om det här, för det är allvarligt. Man ska inte knarka.
Men du, alla var inte lika bestörta, eller hur, mediernas reporter Fred Ramel?
Nej, en av dem, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon valde en lite mer, ja, vad ska man säga, konfrontativ ton när hon fick frågor om det här.
Nej, men jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.
Så i veckan så bestämde ju du och jag oss för att ta Nooshi på orden helt enkelt och vända blicken, eller ska jag säga knarkspårar trasan, mot journalisterna själva.
Ja, och vi började med ett klassiskt journalistiskt grepp, nämligen att gräva där vi står.
Martina, ja. Vad ska vi göra nu?
Jo, nej, men nu har vi ju fått de här testerna, de här wipesen.
För innan man börjar granska andra så är det bra att se till att man själv har, så att säga, rent mjöl i påsen. Vi köper en laddning kokaintrasor av samma typ som Aftonbladet använt i sin granskning. Och så swipar vi loss på toaletterna i vårt produktionsbolags små lokaler på Södermalm i Stockholm.
Den ska ju bli ljusblå om det finns spår av kokain.
Vi gör jobbet grundligt.
Skulle också ta soplocket.
Resultatet då, kanske ni undrar.
Jag blir lite nervös nu att det ska bli blått här på servetten.
Vi kommer till det.
Ja, nej, men nu står vi här utanför Aftonbladet, så att nu är det väl bara att ringa på.
För först ska vi svänga förbi Aftonbladets lokaler för en klassisk tillbakakaka. När Aftonbladet undersökte riksdagspartierna så valde de en kontroversiell journalistisk metod. De höll sin kokainjakt hemlig för de granskade och torkade toaletterna i smyg efter öppna intervjuer om den förda narkotikapolitiken. Vi väljer att vara mer transparenta, men dyker upp i Schibsted-husets lobby oanmälda.
Ja, Martin.
Hej Martin, det är Martina här på Medierna.
Tjena.
Martina ringer upp Aftonbladets redaktionschef Martin Chori.
Vi är faktiskt här nu vid Aftonbladet, här nere i lobbyn, och undrar ifall vi skulle kunna komma upp och städa lite med en sån här knark-wipe på era toaletter.
Ja du.
Men vi blir inte insläppta den här gången.
Jag har möten hela dagen här, men jag vet inte riktigt hur, alltså, om ni vill komma in så måste jag liksom kolla olika saker. Men så jag kan återkomma till dig.
Så vi bestämde oss för att dra till riksdagen istället. För det finns ju toaletter där som Aftonbladet inte har kollat. Toaletter som vi har valt att kalla journalisttoaletterna. I riksdagen jobbar inte bara politiker och tjänstemän. Nej, här jobbar också politikreportrar från alla stora svenska mediehus.
Vi ser Elisabeth Marmorstein från SVT här, så att vi tar rygg på henne.
De har egna kontor belägna på 2 våningar där. Och i nära anslutning till deras arbetsrum finns alltså dessa journalisttoaletter.
Får jag bara fråga, visst är det våning 7 som presskorridoren är?
Vi går in till Ekots arbetsrum.
Ja,
precis.
Precis. Vart tror ni att riksdagsjournalisterna tar kokain någonstans?
Ett par av journalisttorna finns just på Sveriges Radio och SVTs våning, public service-våningen. Ytterligare journalisttoaletter finns en trappa upp.
Dagens Nyheter.
TV4.
Där kommersiella medier som Expressen, Aftonbladet och TV4 befinner sig.
Då har vi 2 toaletter här, en handikapptoa och en vanlig så att säga.
Och det är här vår undersökning börjar. På den våning där bland annat Schibsted och Bonnier-medierna sitter. Vi blir ledda upp dit av Ekots Katarina Helmersson.
Jag kan kolla här.
Ja.
Får gå runt här och kika.
Hon är toppen, tack.
Vi ska säga att journalisttoaletterna är öppna för alla som uppehåller sig i riksdagen och har ett passerkort. De finns inte i rum som kräver en extra nyckel. Och det här är någonting som flera av de journalister vi träffar här inne är noga med att understryka.
De säger det, reporterna. De säger att det är mycket folk som springer här. Det har verkligen inte varit mycket folk som springer här. De enda vi har sett har varit journalister. Thomas Ramberg kommer med cykelhjälmen under armen. Rakt in i pleni.
Den kommersiella våningen undersöks.
Toalocket. På Svenska Dagbladet och Aftonbladets toalett i riksdagen. Nej, inte en tillstymmelse till blott.
Nej.
Och vi tar här på den här också.
Och är skinande ren. Inte ett enda spår av kokain.
Så har vi handtaget direkt här då.
Handikappstoaletten vid Ekot och SVT.
Så hur är det då med public service-våningen?
Nej, det är rent.
Ja, den är oantastlig. Men vi har ett rum kvar. Kanske det mest misstänkta av alla rum i hela riksdagen. Rummet där lätt utbrända journalister med huvudvärk och begynnande magsår kan vila upp sig. Eller ta olagliga substanser.
Det finns ju toaletter inne där vid vilrummet.
Ja, där,
de är ju lite privatare.
Ja. Jag pratar såklart om det lite undanskymda...
Vilorummet.
Vilorummet.
Jo, men här, där står det ju rummet. Toppen. Här. Tack.
Jag tycker att vi också ska kolla de platta ytorna inne i själva sovrummet.
Men även här, noll spår av narkotika. Tillbaka till Aftonbladet för ett nytt försök. Nu får vi äntligen följa med upp och träffa Martin Chori, biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.
Vi vill ju göra ett reportage om liksom hur vanligt förekommande droger är nu för tiden.
Aftonbladets kokainavslöjande har hyllats, men det har också kommit kritik mot granskningen. Framförallt har det gällt vilka slutsatser man egentligen kan dra. Vilka har tillgång till de toaletter som tidningen har undersökt? Sverigedemokraternas riksdagsledamot Robert Stenqvist skriver på X, tidigare Twitter, citat: "Ledamöterna och tjänstemännen rör sig fritt i kanslierna. Men ledamöterna och de flesta tjänstemännen har egna kontor. Varför gå in på den mest publika toaletten på kansliet och dra en lina? Jag förstår inte riktigt det."
Så att det skulle hamna på en toalett där det kanske bara är liksom en person som har access till, så skulle det också vara väldigt utpekande. Och återigen, syftet med det här reportaget, det var ju liksom att lyfta den frågan, eller belysa den frågan, att så här, det här finns överallt och till och med liksom inne i de här miljöerna där liksom den absoluta makten rör sig.
Rubriken på Aftonbladets granskning var "Hittar kokain inne på topppolitikernas toaletter".
Men kan man verkligen vara säker på att det är just topppolitiker det handlar om?
Nej, men återigen, alltså för att komma in där vi var, det gör inte vem som helst, utan det krävs ett passerkort eller att man återigen då är ledsagad av någon som har det. Det här är ju, det är inga liksom allmänna toaletter, inga gästtoaletter, så att konstatera att det finns liksom inne i maktens centrum eller där liksom partierna rör sig, riksdagsledamöterna rör sig, det är ju inga konstigheter.
Det skulle ju lika gärna kunna vara tjänstemännens toaletter.
Ja, så det är ju återigen, det finns ju olika typer av människor som rör sig i de där, men
väktarnas toaletter.
Ja, precis. Säkert olika för olika toaletter också. Återigen, vi kunde inte välja och vraka. Vår poäng var, nu känner jag att jag upprepar mig mycket här, men liksom visa att droger finns överallt, till och med in i maktens centrum.
Och så har vi då det där med att se till att man har rent framför sin egen dörr. Det som Nooshi Dadgostar sa i sitt rätt så hårt kritiserade svar till Aftonbladets reporter.
Vi har faktiskt testat våra toaletter. Vi fick ingen träff just nu. Men det kan ju vara, alltså, skulle vi gjort det tidigare eller om vi gör det framöver, så kan vi säkert hitta det.
Varför berättade ni inte att ni hade gjort egna tester och så vidare?
Ja, men det kanske vi borde gjort. Jag vet faktiskt inte. Alltså det, vi hittade ingenting, så vi kände väl att det hade, om vi hade gjort det kanske vi hade gjort det. Jag vet inte.
När intervjun med Martin Chori närmar sig sitt slut så har vi bara en sista liten fråga kvar.
Får jag låna toaletten?
Var? Om du behöver gå på toaletten får du låna toaletten, absolut.
Jag tänker inte följa med dig in.
Den sista kokaintrasan efter dagar av städning i Mediesverige ska få möta granskarens porslin.
Då ska vi se här. Börjar vi här och torka på handfatet.
Nu ska vi säga att det här inte var en toalett inne på Aftonbladets redaktion, utan inne på ägarbolaget Schibsted. Men i alla fall.
Man kan väl säga så här. Här var det helt rent.
Så hur var det då hos oss själva? I våra lokaler på Södermalm i Stockholm.
Ja, övre våningen är alltså knarkfri.
Rent från kokain på övervåningen.
Blå är den ju då inte, utan det är ju lite smuts här bara.
Och på nedervåningen.
Ska vi betrakta den här toan som helt clean, enkelt va? Knarkfri?
Ja, jag tror det. Det här är en knarkfri toalett.
Knarkfritt.
Då kan vi sätta igång.
Kan vi börja jobba?
Reporter här var, förutom jag själv, Freddy Rammel. I februari kunde P4 Värmlands lyssnare höra om ett nytt YouTube-fenomen som gjort dunder succé bland barn. Det handlar om Skibidi Toilet, en surrealistisk animerad serie från en rysk-georgisk skapare som fått närmare 800 miljoner visningar på YouTube. Men serien, fick P4 Värmlands lyssnare veta, kan vara skadlig och kan leda till ett mystiskt syndrom bland dess unga barnfans. Och så till det mest explosiva. De sjungande toaletterna kan vara en del av en rysk påverkanskampanj riktad mot våra allra yngsta. Fanny Hedenmo har tittat närmare på ett reportage där i princip ingenting visade sig stämma.
Här är Kulturnytt som börjar med en populär trend på YouTube som en del kanske har koll på, men för andra är helt okänd.
Jag sitter där i godan ro och lyssnar på Kulturnytt som vanligt mitt på dagen.
Det här är Mattias Beimo som är analytiker och ibland skriver för Aftonbladet Kultur.
Och det kommer ett inslag om hur internetmimet Skibidi Toilet är rysk propaganda och en påverkansoperation riktad mot våra barn.
Riktad mot barn. Det tror Aida Alvinius som är forskare på Försvarshögskolan.
Vid första anblick så låter det väldigt löjligt, men jag tror att det finns en djupare mening.
Och eftersom jag både känner till, tyvärr, Skibidi Toilet och ryska påverkansoperationer, så får jag inte riktigt ihop det där i huvudet.
Du hade koll på den här serien?
Ja, det är ju pinsamt, men det ingår i mina arbetsuppgifter att ha koll på sådana här stora 800 miljoner tittare på YouTube. Då måste jag ha koll på det.
Skibidi Toilet började som ett internetmem i februari 2023. Det är korta, roliga klipp av huvuden som sticker upp i toaletter och är gjorda av den rysk-georgiske och lite hemlighetsfulla animatören Alexej Gerasimov. Med tiden har det här blivit som en regelrätt internetserie, helt utan dialog, om en värld som består av toalettmänniskor.
Den här serien finns i många avsnitt och den går ut på att toaletterna, eller toalettmännen kanske man ska säga, slåss mot kamera- och högtalarmännen i en ständigt pågående fight med futuristiska inslag.
Låter det här konstigt så är det för att det är konstigt. Kanske ska man förstå det så här. Serien innehåller exakt det som barn gillar. Det är kiss och bajshumor, det är en trallvänlig låt, det är vapen och våld. Och framförallt, det är något som föräldrarna inte förstår sig på. Men i P4 Värmlands reportage, som alltså även sändes i Kulturnytt i P1 i tisdags morse, får lyssnaren veta att i den här tramsiga serien kan det finnas underliggande politiska budskap. Det kan röra sig om rysk påverkan riktad mot barn. Mattias Bejmo skrev i veckan en text i Aftonbladet Kultur om att det här är en högst tveksam slutsats.
Att sitta i Sveriges Radio och att analysera Skibidi Toilet var ingenting jag trodde förra veckan att jag skulle göra. Men om vi nu ska analysera det här seriöst så vill jag ju säga att det är inte riktigt bara så som det beskrivs i inslaget.
I P4-inslaget nämns ett avsnitt i serien. En kort video där Vladimir Putin plötsligt stiger ner från himlen i en gyllene toalett, flankerad av beväpnade toaletter som tuggar fradga och skjuter vilt omkring sig. Men det som inte berättas i inslaget är vad den här påstådda ryska propagandan i serien skulle bestå av.
Det är inte bara Vladimir Putin som förekommer. Det är väldigt många världsledare som kommer ur toaletterna. Så man kan ju fråga sig då, vad är den politiska vinkeln här då?
Så vad är beläggen i inslaget? Ja, i både Kulturnytt och P4 Värmland hörs bland annat den här kvinnan.
Det här är ju såklart ett sätt att påverka opinionen hos de minsta som inte vi har någon kontroll över överhuvudtaget.
Aida Alvinius, som presenteras som forskare på Försvarshögskolan.
Och där finns ju pondus och en tyngd bakom det påståendet som ju naturligtvis, om man säger sånt i public service och man tillåter säga sånt eller man decens det man säger i public service, då måste det finnas väldigt goda belägg för det.
Så vilka belägg hade den här forskaren för de här ganska starka orden?
Hej, hej!
Hejsan, hej!
Inte mycket visade sig. Och när jag når Aida Alvinius i torsdags eftermiddag så hävdar hon att hon inte förstod att hon intervjuades i egenskap av forskare, utan som orolig förälder.
Min son får ett brev med sig hemskickat från sin lärare.
Aida kontaktas av journalisten på P4 Värmland efter att hennes barn intervjuats om Skibidi Toilet. Att hon överhuvudtaget är med är alltså en ren slump. Och enligt henne så var hon tydlig med att hon inte forskat på det här fenomenet. Aidas expertis är istället militärt ledarskap.
Och jag var väldigt noga med att tala om att de som är experter är på myndigheten för psykologiskt försvar och att jag som förälder vars barn skulle bli inblandat då är den som responderar och inte i rollen som forskare.
Att Aida Alvinius inte har någon kunskap om Skibidi Toilet framkommer också i reportaget. Så frågan är ju varför hon får bära den här vinkeln helt själv.
Ett publicistiskt haveri kallade du det på telefon.
Det kallade jag nu. Jag kan kalla det för värre saker också. Därför att det är så väldigt viktigt att public service har en roll som inte är den som sociala medier har. Där det inte är så viktigt med källkritik och fakta. Där har ju public service en speciell roll. Och därför blir det här inget annat än ett haveri faktiskt.
Måns Hirschfeldt som är programchef på Sveriges Radios kulturredaktion har avböjt att svara på våra frågor. Han hänvisar istället till
Ola Finell, kanalchef på P4 Värmland.
Ja. Och då tänkte jag att jag skulle... När jag och Ola Finell pratar på torsdag eftermiddag har inslaget precis tillfogats två rättelser och klippts om.
Nej, just att vi inte tittade noggrant på publiceringen innan den gick ut. Alltså vi brast i vår redaktionella genomgång före publiceringen.
Rättelsen kommer efter att vi kontaktat Aida Alvinius som i sin tur kontaktat P4 Värmland om sin medverkan.
Hon menar ju att hon har sagt klart och tydligt, jag uttalar mig bara i egenskap av mamma och inte egenskap av forskare.
Nej, det är inte riktigt våran bild. Min reporter har i samband med intervjun frågat om det var okej att hon uttalade sig som forskare och fick då svaret absolut, det är den informationen jag har. Men uppenbarligen så har det blivit ett missförstånd då när hon säger att hon inte har gjort det.
Mm.
Och det tar vi på stort allvar förstås. Och avpublicerar intervjun nu för att i lugn och ro ta reda på vad som har hänt. Om det faktiskt finns ett missförstånd.
Ja, här står ord alltså mot ord. Men det är ytterligare en detalj som väcker frågor. I reportaget resoneras det kring om skibiditoilet kan vara skadligt för ett barns hjärna. Att det kan leda till skibiditoilet syndrome, ett slags tillstånd hos barn. En snabb googling visar att begreppet skibiditoilet syndrome myntades av indonesiska YouTubers. Ett skämt om att barn som ser serien vill bli toaletter. Är det ett syndrom? Kan man kalla det för ett syndrom?
Nej, alltså det kan vi inte göra. Det där är ett påstående som vi, precis som du säger, det är hämtat ifrån den här skolpsykologen som säger det, men det är också från privatpersoner på sociala medier. Så det kommer vi rätta till och redovisa. Vi borde såklart ha tittat djupare på det före publiceringen. Misstag, och det kommer vi rätta till.
Det är ju ett ganska dåligt betyg till inslaget att ingen av de här vinklarna riktigt höll vid närmare granskning, så att säga, även av er själva då nu i efterhand. Vad tänker du om det, att det blev så?
Ja, jag tänker att vi har, i det här fallet har vi begått ett misstag som vi rättar till. Vi har haft diskussion på redaktionen och hur vi ska göra för att inte det här ska hända igen. Och vi brast i vår redaktionella genomgång före publiceringen gällande delar av de här inslagen. Det är ingen tvekan om det, för därför kommer vi också göra rättelser och förtydligande. Det var inte bra.
Att koppla samman den ryska propagandan med den i samhället ganska stora oron för våra barns internet- och skärmvanor, det är ju i sig ganska förrädiskt.
Tillbaks till Mattias Beijmo.
Det är det som gör det här, att det känns nästan som en påverkansoperation från Sveriges Radios håll. Det kanske inte är en påverkansoperation, men herregud, det känns som en. Det är ju inte Ryssland eller Putin som hittade på de algoritmer som gör våra barn beroende av skärmen. Det garanterar jag att det inte är.
Det är något alldeles speciellt med det ljudliga radioberättandet. Infångade röster och ögonblick från verkligheten som tar med radiolyssnarna till platsen där det händer. Det kan såklart inte alltid vara så här. Ibland finns varken tid eller resurser för en reporter att åka ut och bevaka en händelse. Resultatet då har ofta blivit lite torr och tråkig skrivbordsjournalistik. Ett telegram som läses upp från studion. Men den senaste tiden har nya lösningar dykt upp i landets P4-kanaler. Lösningar som vissa menar är ett tabubrott i den lite fyrkantiga nyhetsvärlden. Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Barnafödandet i Kronoberg är på nedgång, enligt färska siffror från statistikmyndigheten SCB. Så var det 16 år sedan det föddes.
Ja, det har hänt någonting med nyheterna i P4-kanalerna.
Sundsvalls sjukhus söker en bajsdonator.
Bara en av 100 vanliga basundersökningar hos tandläkare.
Den som letar vårtecken i form av fåglar är lite tidigt ute.
Många av nyheterna från landets P4-kanaler har dekorerats med ljudeffekter.
Det är risk för översvämning vid järnvägen vid Halbosjön nära Stigtomta utanför Nyköping.
Radion är ju ett så intimt medium. Olika tonlägen, skratt, suckar och såklart miljöljud kan göra att lyssnaren kommer väldigt nära berättelsen. Och det är så som nyhetstraditionen har sett ut. Autentiskt ljud från reportrar som är ute på fältet och träffar människor. Men här handlar det alltså inte om ett autentiskt miljöljud, utan om ljudillustrationer. Direkt plockade från en ljudbank för att, ja, vad då egentligen?
Klockan 21.40 detonerar sprängsalvan under Vasastan och gör om det gamla röret som sticker upp ur marken till en bajskanon.
För reportagets skull kanske jag ska testa det här greppet jag också. Det har varit svårt att göra intervjuer på plats den här veckan. Men lite ljudeffekter kanske kan göra hela lite roligare.
Ja, men det är Erik.
Det här är Erik Fichtelius, journalist och författare som har skrivit flera läroböcker inom journalistik. Han har också varit chef för Ekot, Sveriges Radio.
Jag hör dig bra, en etta, en tvåa, ja. Men du ska väl lägga på lite ljud då, ja?
Absolut.
Jag är i Bohuslän, så vi kan lägga på lite vågskvalp, va?
Utmärkt idé.
Det måste vara skillnad på radioteater och radionyheter. Alltså, nyhetsförmedlingen måste ju grunda sig på att det är på riktigt, att det är autentiskt det hela.
Varför är det så viktigt att vara autentisk då?
Ja, men i ett läge när det blir lättare och lättare att förfalska både ljud och bild, då är det viktigt att vi har i alla fall någon fredad zon där överenskommelsen med publiken är att det vi sänder är på riktigt.
Var går gränsen då i ljudläggningen för vad som är okej och vad som inte är okej?
Alltså jag tror man måste sätta gränsen stenhårt. Georg Riedel är död. Ja, då är det ju i högsta grad rimligt att ha med hans musik. Men om du har ett inslag om en kommande skräckfilm på Gotland.
Filmen utspelar sig på ett demensboende där det börjar hända lite kusliga saker. Tror du att det finns något intresse?
Och så lägger du in liksom skräckmusik i inslaget då. Då har du liksom förfalskat det hela igen.
Nej, då kör du igång då.
Jakob Wessley är kanalchef på P4 Gotland.
Vi tror ju ändå att vi har smarta och intelligenta lyssnare. Vi tror inte att folk tror att vi var på en mordplats med illustrerat det för att det var med. Men däremot så piffar vi upp ljudet med det.
Vilken skillnad kan ett sånt litet ljud göra då för lyssningen?
Om man går ut och går med hunden och lyssnar på den här, man nickar till och tänker på en annan. Oj, här händer någonting i ljudet istället för att bara är läst text som kan bli ganska torrt. Och det här tror vi, eller rättare sagt vet, att det faktiskt när det händer något i ljudet så blir folk kvar. Det är ett ljudligt berättande som folk liksom vill ha.
Men om man då inte har de autentiska miljöljuden för just den här specifika nyheten, är det inte viktigt att ändå bygga upp den så att den står för sig själv och att man inte tappar lyssning bara för att man inte har då ett litet plaskljud eller vad det nu kan vara?
Nej, jag förstår inte varför det skulle skada överhuvudtaget. Det bygger ju på att vi tror att lyssnarna inte kan förstå skillnaden mot dem. Vi säger så här att, hallå, nu är motorbåtesäsongen igång. Nu har man nya regler för flytväst och så var det plaskljud i början. Ingen skulle ju tro att vi står ute i sjön för det.
Men måste det vara så roligt?
Nej, det måste inte alltid vara roligt, men det ska vara ljudligt. Jag kan ju ställa motfrågan, måste det alltid vara tråkigt? Nej, det måste inte vara tråkigt. Nyheter kan faktiskt vara bra och spännande utan att vara tråkiga. Det måste inte vara lästa. Men som jag säger, är man en P1-lyssnare så tycker man nog att det är tramsigt och inte vill ha det. Men logiken är inte samma i P4. Vi heter inte P1 Gotland, vi heter P4 Gotland. Och vi ska nå alla, även de som inte är superintresserade av nyheter.
Ja, det är en bra fråga. Måste det vara torrt och tråkigt bara för att det handlar om nyheter? Erik Fichtelius i Bohuslän får svara på dem.
Nej, men man får inte kompromissa med autenticiteten även om det skulle bli lite roligare på det sättet. Så i den meningen så får man nog avstå från en del fyrverkerier för att hålla på den här gränsen om att här sänder vi det som är på riktigt.
Även om publiken då förstår att det är fiktiva ljud?
Ja, förstår man det? Förstår man att det är fiktiva ljud från den här supfesten på regementet?
Det är Lillejul 2021 på F7 ett uppskattat.
Förstår man att det är fiktiva ljud från BB?
16 år sedan det föddes så få barn som under förra.
Det är inte klockrent eftersom ljudet liksom inte kommenteras. Man låtsas ju liksom inte om att man har varit ute, men man ger intryck av det. Och då blir det ju någon slags make believe av det hela som inte är tydlig gentemot lyssnaren.
Och det var allt från oss på medierna för den här midsommarhelgen. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent var Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en fortsatt härlig midsommarhelg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.